Det här är undervisningen om ändens tid. Jag har satt som rubrik två vägar, två riken, ett val. Det är efter en temadag som vi har haft. Och den profetiska bilden inför den här dagen, det var att det är pusselbitar som läggs tillsammans på plats. Och då vill jag citera Lukas 24:45. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det var Jesus som förklarade skrifterna för Emmausvandrarna så att de förstod skrifterna. Ordet förstå här i grekiskan, synemi, den beskrivs att sätta bitar på plats, och det beskrivs precis som att lägga ett pussel. Det är många bitar som kommer på plats så att man ser helheten. Och jag hoppas att det här kan bidra till det, den här undervisningen. Det är min bön. Så får vi ju många pusselbitar, var och en, som vi får lägga samman. Och nycklar ibland. Och pastor Irvin Baxter i USA har gett, tycker vi, väldigt värdefulla nycklar. Eller när det gäller att förstå symboliken, särskilt då om ändens tid. Kommer jag att ta upp en del senare. Det här grundar sig på, eller det som ligger bakom, det är det som Gud har talat till mig och till Janne ungefär 20 år. Och det första som jag upplevde Gud tala, det var ungefär ett år efter jag hade kommit tillbaka till Gud och jag hade överlåtit mitt liv 100% till Jesus Kristus. Det var en syn om väckelse, och det var 1990. Jag hade aldrig sett en syn i hela mitt liv eller fått någon uppenbarelse. Och det här var så starkt och så mäktigt för mig så att jag kan säga att det förändrar hela mitt liv. Och hela min syn på framtiden. Jag trodde att den där synen skulle gå i uppfyllan väldigt snart. Så jag började tvivla när tiden gick och inget hände av det jag hade sett i synen. Jag vill också tillägga att den här väckelsen jag fick se, det var en äkta väckelse. Som kommer genom nöd och genom tårar och förkrosselse. Den finns beskriven på våran hemsida där jag berättar den, och det är under rubriken Vittnesbörd uppenbarelser. Där kan ni se synen om väckelse. När nu tiden dröjde så började jag be till Gud och fråga förtvivlat, varför händer inget och varför kommer inte det här som du visar? Så svar vid ett tillfälle när jag var i bön så fick jag Jesaja 30. Och när jag läste det här kapitlet var det som den helige ande liksom öppnade, precis som Jesus, det står att han öppnade skrifterna så att de förstod. Och så var det för mig hela kapitlet i Jesaja 30, som jag inte hinner gå in på nu då. Men där i 15 versen så står de, ni är stilla, vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtrösten blir ni starka. Och senare så kommer jag längre fram i kapitlet. Jag ska snabbt slå upp det här så att jag citerar rätt här nu. Och jag hade, som jag har här nu, den gamla översättningen. Jag kom till vers 18. Det står, jag därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Och innan här när det står om stillhet och förtröstan, och står att ni vill, men ni vill inte. Utan man vill jaga fram på hästar och så vidare. Och hästar är ofta en bild på mänsklig kraft och styrka i Bibeln, i Gamla Testamentet och i det profetiska ordet. När jag läste de här verserna, då upplevde jag hur Gud talade till mig och sa, mitt folk har fortfarande så mycket egen kraft kvar och egna planer. Därför väntar jag tills jag kan vara er nådig. Det var det svaret jag fick. Och det var utifrån vers 18 i Jesaja 30. Läs gärna det kapitlet. Det är väldigt aktuellt och det gäller ändens tid. Och det står faktiskt också just så i grundtexten. Att Jesaja fick skriva ner det här, bevara det här för kommande dagar, står det i vers 8. Och där betyder orden i den allra yttersta tiden. Så det här är profetiskt för vår tid. Men nu vill jag börja här med den här undervisningen då. Kolosserbrevet 1 och vers 16. Ty i honom, det är Jesus Kristus, skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och vi går tillbaka till Edens lustgård. Det är där som jag vill börja. Det tycker jag är bra att få den här grunden och den här bakgrunden till det vi ser idag, det vi ser och kan följa genom historien, genom hela Bibeln. Eden som betyder behag, harmoni, det var ju paradiset. Också en bild på att vara i Kristus som Kolosserbrevet här beskriver. Och jag läser från första Mosebok 1 och 28. Där handlar om Adam och Eva. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det var den kallelsen som de fick, Adam och Eva tillsammans. Och Guds väg och Guds plan var detta. Det är bilden av livets träd. Och livets träd är en förebild på Jesus eller på den heliga ande som Gud ville att de skulle äta av. Det handlar om beroende av Gud och beroende av Guds kärlek och hans vishet och ledning. Det handlar om överlåtelse och förtröstan på Gud och att vara Guds barn. De skulle råda över skapelsen, står det, men vi vet genom Bibelns budskap att i Guds rike gäller tjänande, alltså vårdande, att vårda skapelsen. Och de fick den här kallelsen tillsammans, de är alltså medarbetare. Det står att Eva skapade som hjälp till Adam. Det står en bättre översättning i Svenska folkbibeln, det står medarbetare. Och det är precis vad det är. För kunniga experter på hebreiska säger att grammatiskt här så skulle det kunna översättas en jämlik partner. Guds rike bygger på nåd, det är viktigt. Men vi ska se på då det andra riket, Satans väg eller Satans plan. Det beskrivs utifrån kunskapens träd om gott och ont, den förbjudna frukten. Det handlar om oberoende av Gud och olydnad mot honom. Det handlar om makt och kontroll och herravälde. Och vi kan lägga till manipulation. Här blir man Guds fiender. Synden kom in när Adam och Eva åt, lyssna på lögnen och åt av den förbjudna frukten. Det ledde till hierarki och det är det som jag vill trycka på här lite nu, just den delen. Mannen ska råda över dig, var beskedet till Eva. Och det här var alltså syndens konsekvens. Här kommer hierarkin in. Jaget är i centrum. Självförverkligande, självcentrering och människans självförgudning. Jag har symbolen här av en pyramid. De här bilderna som visats på temadagen kommer jag inte lägga ut på nätet här. Men de som var där tror jag kommer ihåg mycket av bilderna ändå. Pyramiden som är en symbol här för världens visdom, alltså det system och den maktstruktur av människor som handlar utan Gud och vill vara och göra sig oberoende av Gud, det bygger på människans högmod. Pyramiderna finns ju framförallt i Egypten, och Egypten, när vi läser om Israels folk som var slavar i Egypten och som blev befriade när Gud ledde dem ut med hjälp av Mose så vidare, det är ju för oss en bild på världen och syndens slaveri. Men pyramiderna, det var ju också gravar fyllda med döda ben, med andra ord. Och vi kan jämföra med vad Jesus säger till fariseerna i Matteus 23 och 27. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och allt slags orenhet. De var alltså fina och fromma på utsidan, men inuti fulla av döda ben. Det här var hyckleri som Jesus avslöjade. Kunskapens träd om eller på gott och ont, står det. Det här trädet, det kan ju se ut att ha goda gärningar, men enligt Bibeln är det döda gärningar därför att det ger inte Gud äran. Och det goda och onda går inte att skilja åt därför att det kommer från samma rot. Det är på samma träd. Och det är som vi brukar säga, att allting har en baksida. Och så är det faktiskt med allt som vi människor åstadkommer utan Gud. Pyramiden står alltså för en maktstruktur och det har sitt ursprung i det första väldet på jorden. Vi läser i första Mosebok 10 och 8. Kush blev far till Nimrod. Och Nimrod, det namnet betyder upprorisk och glänsande. Som var den första som fick stor makt, eller som det står i gamla översättningen, upprättade ett välde på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Hans rike hade sin början i Babel, eller Babylon. Och i grundtexten här så är det här väldet, upprättandet av ett välde, så finns orden, beskrivningen av en tyrann och en krigare. Han var en väldig jägare inför Herren. Och står det då, och det är inte i positiv mening utan det är snarare som en motståndare mot Gud. Han jagade själar kan man säga. Och jag kan ju bara tillägga där att strax senare så kan vi läsa om Babels torn. Det första bygget där. Om det är ju mycket troligt enligt många att det var en slags pyramid. Det var ju sån här trappformad pyramid kan man säga, liknande pyramidform på den här strukturen. God frukt kommer bara från gemenskap med Gud och lydnad till hans ord. Det är ju den helige andes frukt. Lögnen, den läser vi om i första Mosebok 3. Där ormen som var listigare, står det, än alla andra markens djur. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Vi tar fram tre punkter här och det första är ju, ni ska inte dö. Och det är detsamma som att förneka synd och dom kan man ju säga. Det är som att säga att det inte är alls farligt att göra tvärt emot vad Gud säger eller vara olydig mot honom. Och många säger också att härifrån kommer tanken om reinkarnation. Det andra, ni kan bli som Gud. Ja, det här är ju jagets religion. Ni tillsammans kan bli jämlika Gud. Eller goda utan Gud. Men det här beskriver en okult enhet. Idag sammanfattar man den i alla är ett. Gud är i allt och allt är Gud. De här tankarna finns i oneness och leder till att människan tror sig vara gudomlig. Det tredje, det var ju kunskapen. Att få kunskap om gott och ont. En högre kunskap, en dold kunskap eller medvetande kallas ofta för Kristusmedvetande idag. Som man då säger sig kunna nå genom olika tekniker och övningar. Men vi ska läsa från Hebreerbrevet från vers 9, från kapitel 9 vers 27. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och det här slår sönder, kan man ju säga, flera felaktiga påståenden. Det första här, det går ju helt emot reinkarnation och tanken om det. Det går också emot det här att förneka synden. Det står att människan ska en gång dö och sedan dömas. Det är ett klart budskap i Bibeln. Kristus offrades en gång för att bära många synder. Det är alltså en lögn där man påstår i den katolska nattvarden, eukaristen, där man påstår att Jesus offras varje gång, varje mässa, varje gång man firar nattvard i ett oblodigt offer. Man säger att brödet och vinet bokstavligt förvandlas till Jesu kropp och blod. Det är en lögn. Men det står också att han ska en andra gång träda fram för att frälsa dem som väntar på honom. Och det här går tvärt emot ersättningsteologin och det vi kallar darbyismen, med en uppdelning av Jesu andra tillkommelse. Vi ser ett mönster i Satans tillvägagångssätt här. som är likadan idag. Det första är att han sår in tvivel mot Guds ord. Förändrar lite grann. Och nästa steg är att han ifrågasätter och misstänkliggör Guds godhet. Här förvrids Guds ord ännu mer. Och det är just det som ordet laglöshet bland annat betyder. Att förvrida Guds ord för egna syften. Nästa steg, ja, då kommer en utstuderad lögn och ett öppet förakt emot Gud. Och det sista är att han erbjuder något som verkar bättre utan Gud. Men det är just det som är lögnen. Gud hade en frälsningsplan redan innan världens grund var lagt i Jesus Kristus. Och Bibelns klara och tydliga budskap som vi bekänner, det är att Gud är Gud, människan är människan skapad av Gud. Gud är skild från sin skapelse, men han uppehåller allt. Synd är olydnad och uppror mot Gud som hindrar gemenskapen med Gud, och den leder till död. Och Bibeln säger att alla människor är syndare och behöver frälsning. Så slöt Gud ett förbund med Abraham och Sara och senare med det judiska folket. Israel är landet som han gav till detta egendomsfolk, och Jerusalem är staden där Gud har fäst sitt namn. Men det här vittnar om något ännu mycket högre och större. Det vittnar om en himmelsk stad, den nya Jerusalem. Vi läser i Jeremia 31 och 31 att Gud slöt ett nytt förbund, alltså det nya förbundet, med Israel och Juda i Jesus Kristus, eller Messias. Och i det är vi inympade, hedna kristna. Slutstriden kommer vid Jesu återkomst, och den gäller i Israel, i Jerusalem, på Oljeberget. Dit ska Jesus komma tillbaka, och det var därifrån han får upp till himlen. Förutsättning för att han ska komma, det är judarnas frälsning. Det kan vi läsa om i Romarbrevet 11 och 15. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Alltså att de förkastar Jesus som folk då. Första gången, det ledde ju till att evangeliet spreds ut i hela världen. Men deras upptagande, alltså deras frälsning, när de förstår vem Jesus är, då kommer det att leda till liv från de döda. Så Jesu andra återkomst är uppenbar här, att den kommer efter judarnas frälsning. Först ska de döda i Kristus väckas upp. Och sen ska vi som lever och lämnas kvar ryckas upp honom till mötes på skyn. Det är det som Paulus också beskriver. Så först kommer judarnas frälsning, slutstriden, det dödas uppståndelse och uppryckandet. Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud. Hos ingen annan finns frälsning, sa Petrus i Apostlagärningarna 4 i sin predikan. Och Jesus sa själv: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det betyder att alla andra vägar och religioner är från ormens lögn och leder till död. Och vi ska avslöja lögnen var den än dyker upp. Då ska vi se lite på lögnen som ju var: ni kan bli som Gud. Då vill jag läsa upp några olika områden där hur lögnen ger sig till uttryck. Katolska kyrkans katekes, artikel 460, citat: till Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds enda son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa skulle göra människorna till gudar. Andra Vatikankonciliet: genom att delta i nattvarden, det är alltså eukaristen, så blir ni förändrade till det ni tar emot. Jag sa ju tidigare där vad eukaristen innebär. Frimurarna. En känd frimurare, J.F. Newton, han uttryckte det så här: frimureriets stora hemlighet är att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv. New Age, det är ju det vanliga att man säger att Gud är i alla. Allt är Gud och alla är gudar. Det är ju en sorts panteism det här. För att Kristus, eller Maitreya, ska träda fram så måste först alla människor förstå att de är rätt. Alla är gudomliga. Hela skapelsen är rätt. Synd är här att separation kallar man det. Och den separationen är att inte inse att man är gudomlig. Mystikerna, ja, de talar om att i människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga enheten från vilken hon utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom den inre resan till ett nytt medvetande tillstånd. Inom islam och sufismen, där är målet att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med Gud. Och det sker genom meditationsformer och kroppens avslappning. Gnostikerna, det är ju det grekiska ordet gnosis som betyder kunskap. Förmåga att finna det inre ljuset, den sanna visheten, det högre jaget eller det heliga jaget. Universums själ som man då kallar Gud, om man söker inom sig själv. Människan är ett gudaväsen, menar man. Kunskapen nås genom meditation, tystnad, sökande inåt, upplevelser och andningsövningar. Man säger att människan innerst inne är god. Och gnosticismen kom in i församlingen genom judiska mystiker på Nya Testamentets tid. Det var den här dualistiska synen att tillvaron egentligen består av ande som är det goda och materia är det onda. Letterain-rörelsen inom den karismatiska rörelsen, där säger man att Kristus kommer tillbaka först och främst andligen för att bo i sin förenade kropp, Corporate Christ. Men här är steget inte långt till bekännelsen vi är Kristus. Precis som Jesus varnar för i Matteus 24. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias eller jag är Kristus. Tillsammans säger man vi är Kristus. Trosrörelsens herradömes teologi. Ett vanligt uttryck är jag är en ande som har en själ som bor i en kropp. Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande och kan därför ta ut helande och rikedom och seger och allt så vidare. Och allt som talar emot det kallas sinneskunskap och avvisas. Men det här leder ju till att man bekänner någonting som inte är sant. Och man talar mycket om ordets bekännelse, ordets makt och så vidare. Det leder faktiskt till att man får en fruktan för sanningen. Och ljuger både för sig själv och för andra och inför Gud. Man påstår i den här teologin att Adam hade all makt. Den stals av Satan och ska nu återtas. Jesus blev som vi för att vi skulle bli som han. Det är ju också det som är typiskt för JDS-läran. Men det är den här teologin som gör att Kenneth Copeland då till exempel kan säga du har inte en Gud inom dig, du är en. Du är helt och hållet Gud. Och Benny Hinn har sagt vid ett tillfälle, säg inte till mig att du har Jesus. Du är allt det som Jesus var, är och ska bli. Vi ska ha klart för oss att alla de här olika villolärarna som utgår ifrån lögnen, ormens lögn. Det är samma lögn som har kommit och varit genom hela historien. Det är bara det att den kommer lite olika förklädnader. Paulus, han var en av de som kämpade mot det här. Vi kan se hur man i Nya Testamentet kämpar mot de här lögnerna. Eller lögnen. Och i till exempel första Timoteusbrevet kapitel 6. Där kämpar Paulus både mot gnosticismen. Som här kallas den så kallade kunskapen. Och framgångsteologin. Jag läser från vers 20. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen, gnosis. Det syftar på gnosticismen. Och vi kan konstatera utifrån Bibeln att Gud har aldrig någonsin gett bort sin makt. Det var ju det Satan frestade med. Jesus sa, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och så vidare. Och Adam och Eva var människor som skapades till Guds avbild, inte till gudaväsen. Paulus, han skriver i Romarbrevet 7 och vers 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Med andra ord säger Paulus, det finns ingen gudagnista i mig, ingen gudomlighet. Det finns ingen gudomlig, ren, oförstörd kärna. Min ande är inte fullkomlig. Människan är inte god inför Gud. Människan är istället förstörd av synden och måste bli född på nytt av Guds ande genom tron på Jesus, Guds son. Helgelsen gäller både ande, själ och kropp. Det kan vi också läsa i 1 Tess 5 och 23. Med tanke på påståendet att Jesus blev som oss för att vi skulle bli som han, så vill jag trycka på en vers här. Och vi brukar ju ofta citera att Jesus blev gjord till synd och bar vår synd. Men det där ordet är ju exakt samma som ordet för syndoffer. Och jag tror ju att det snarare borde översättas att Jesus blev gjord till syndoffer och bar vår synd. För han var själv syndfri. Johannes 1 och 5. Det står att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Men enligt experter på grekiska, och jag vill minnas att det är World Study Bible jag har tagit det härifrån, så bör den här versen översättas. Ljuset lyser och har lyst oavbrutet. Mörkret fick inte makt därmed. Det syftar på en speciell händelse. Och när och var, ja, svaret är på Golgata. Ljuset lyser och har lyst oavbrutet. Mörkret fick inte makt därmed. Det är Jesus seger på Golgata. Nu vet vi att det står om ett avfall i ändens tid. Andra test 2. Låt ingen bedra er och så vidare. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Andra Timoteusbrevet 4 talar om avfall från tron i den sista tiden, där man håller sig istället åt till onda andars läror. Jesus varnar flera gånger i Matteus 24, se till att ingen bedrar er. Och i Danielsbokens 11 kapitlet så finns det några verser där som beskriver antikrist och den yttersta tiden. Och där det står att de som har brutit förbundet eller kompromissat, de kommer att lockas till helt avfall. Hur förs lögnen då in i kyrkan eller i kristenheten? Svaret är genom infiltration. Genom att blanda sanning och lögn. Okkultisten Alice Bailey, som själv sa att hon dyrkade djävulen, hon då ligger bakom namnet New Age, hon förutsåg en tid som kommer, som då New Age-filosofin kommer att vitalisera den kristna kyrkan. Det är ju alltså från demonisk inspiration hon sa det, och det gäller infiltration. För New Age-andligheten, de går inte öppet emot eller strider emot kyrkan. Istället så har man den strategin att man försöker infiltrera. Och det ser vi på bred front idag. Vi vet att Adam och Eva inte fick stanna kvar i Edens lustgård efter syndafallet. De fick gå ut därifrån. Därför att de fick inte blanda livets träd med kunskapens träd. Och jag vill berätta om en speciell händelse, ett tilltal jag fick. Det var i vår församling man skulle införa Bill Hybels cellkyrkostruktur. Vi skulle läsa då böcker av Bill Hybels. Jag läste, om jag minns rätt, 2 böcker. En del var bra, det kan jag ärligt säga. Sen handlade det då om församlingsbygge. Och det fanns ju frågetecken, men jag fördjupade mig väl inte så jättemycket det där. Jag upplevde väl, både jag och Janne, att det här med cellkyrkostrukturen kändes väldigt dött och livlöst. Så det var inget som intresserade oss. Men jag blev tillfrågad i alla fall om vad jag tyckte om de här böckerna eller den här boken. Och jag sa ärligt, som jag kände just så, att ja, det känns ju ganska nytt och fräscht och så. Det var bara det senare när jag var i bön, så upplevde jag i mitt inre att det liksom kom ett förakt, en känsla av förakt mot allt det där som Gud hade talat. Både synen och väckelsen 1990 och mycket annat. Det kändes så plötsligt lite tungt och träigt och gammaldags. Det var ett kors med på något vis i allt det Gud hade talat. Men då vaknade jag till. Då undrar jag, vad är detta? För den här synen och det andra som Gud hade talat upp med, att det var ju som heliga skatter som jag hade burit i mitt hjärta. Som ingenting skulle få mig att tvivla på alltså. Och då får jag ett tilltal som jag tydligt hör Gud tala. När han säger, Elvor, du kan aldrig blanda min ande med världens ande. Jag förstod direkt att det här är någonting annat. Här är en influens som inte är från Guds ande. Och jag bad förstås Gud om förlåtelse. Och ville absolut ta avstånd ifrån detta andra. Världens ande. Första Korintherbrevet 2:12. Men vi har inte fått världens ande. Utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. En oande människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och det här av världens ande, speciellt det var ju företagstänkandet. Jesus talar också om två herrar och det här är liksom bibelverser som mina tankar hela tiden går till när det gäller den här blandningen. Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Detta är Lukas 16 och vers 13. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon här, det står ju dels för pengar och allt sådant. Girighet och pengar, men det är ju hela den mänskliga strukturen eller systemet utan Gud, kan man säga. Det världsliga systemet. Jakobs brev säger också i det fjärde kapitlet att den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Går inte att blanda. Här har djävulen en plan, naturligtvis en strategi. Och det är att föra Guds folk bort från sann andlighet. In i det själiska, med andra ord att de ska äta av kunskapens träd. Därför att, som vi läste, den själiska eller oandliga människan kan inte ta emot det som är andligt. Den själiska oändliga människan gör upp egna planer och det leder alltid till falsk andlighet. Vi har ett exempel på en församling i Bibeln som försökte blanda. Det är Laodicea i Uppenbarelseboken 3. Här hade man verkligen tagit in mammon. Bekännelsen den lät så här. Jag är rik. Jag har vunnit rikedomar. Och så vidare. Uppenbarelseboken 3:16. Det är vad Jesus säger. Men eftersom du är ljum, med andra ord har kärleken redan börjat kallna. Och varken varm eller kall skall jag spy ut dig ur min mun. Med andra ord, Jesus bekänner sig inte till den församlingen och han uppmanar, omvänd dig. Vi möter samma tilltal egentligen till Israels folk i tredje Mosebok 20:22. Det säger Gud, ni ska hålla mina stadgar och lagar och följa dem, för att landet inte ska spy ut er, det landet jag nu för er, så att ni får bo där. Varför spydde då landet ut folket, som vi sen kan läsa om? Ja, orsaken var att de slöt förbund med hedna folken. Idag skulle vi säga att de hade ekumenik eller enhet med hednafolken. Det gjorde att de öppnade också för deras avgudar. Vilket var makter, andemakter. Och tillbar dem på hedniskt vis, på deras vis. Och det här var ju förbjudet. Det hade ju Gud varnat för. Det är ju det här som kommer att hända. Om vi blandar, då kommer vi alltså att följa en av dem. Och frågan är vem? Och jag vill ställa frågan idag. Vem påverkar vem i den organiserade ekumeniken? Vi vet att djävulen alltid har velat ta Jesu plats i församlingen. Församlingen som också kallas Sion, ofta i Bibeln. Jesaja 14 och från vers 13. Du sa i ditt hjärta, Jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Det är en beskrivning, brukar man just teologerna säga, på Satans fall. Och mötesberget längst upp i norr, det kan vi läsa om i psalm 48 till exempel. Det är Sion, och det är en bild på Guds församling, Guds folk. Men Gud säger i psalm 2:6 om Jesus Kristus, sin son: det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Och det är ju så att djävulen kan aldrig någonsin ta Jesu plats. Men vad han gör, ja, det är ju så att Israels folk, och det gäller oss idag som troende, vi har beskydd i förbundet i Jesus Kristus. Där är vi beskyddade. Men djävulens strategi, det är i gamla testamentet och i alla tider precis likadant idag, att försöka locka oss ut ur förbundet. För då vet han att vi går ut ur beskyddet. Det var det som hände med Israels folk, som ledde till att landet spydde ut dem, som Gud uttryckte det. Jag vill tillägga här att villoläror, eller lögnläror, alltså läror som har sin rot i kunskapens träd, i lögnen, bygger alltid på begär. Och det är ju begär efter makt, efter framgång, pengar, inflytande eller att bli känd och mycket annat som vi människor kan lockas och frestas av. Jag läser några bibeltexter just om detta. Romarbrevet 1, vers 22. Det påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att tjäna och dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Vi läser från första Timoteusbrevet 6:10. Till kärlek till pengar är rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Andra Timoteusbrevet 4. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Ordet myter här är mytos, som betyder saga eller fabel. Det kommer från ett annat ord som betyder att lära, som i sin tur har roten i mysterion. Det är ju mystik eller mysterie eller hemlighet. Beskrivs som idén om tystnad efter invigningen till religiösa riter. Nu är det här det vanliga ordet för mysterium eller hemlighet som används i på olika sätt i Bibeln. Här är det alltså inte grundat på Guds ord, utan det är mysterier som är hämtade från andra religioner. Vi ska se lite på den rörelse som är en av dem, kanske den mest påverkande i kristenheten över världen idag. Den heter Emerging Church. Den framväxande kyrkan kan man översätta. Nu vill jag uppmuntra till att läsa Kundalinevarning och Faith Undone, som vi har översatt och skrivit kommentarer till på hemsidan. Det finns under Läror och debatter Sverige. Och det här är en vandring bort från korset. Jag vill ta ett antal påståenden som är tagna ut ur eller från den här rörelsen, och särskilt då från Roger Oaklands bok Faith Undone och från andra hemsidor på nätet, bland annat Lighthouse Trail, som är väldigt vakna på detta. Citat då: Vi ändrar inte budskapet, bara formerna. Så tar vi ett steg till. Vi måste vara sökarvänliga och inkluderande. Vi kan inte skrämma bort människor med synd och skuld och dom. Människan är ju egentligen god. Nästa steg. Ett nytt evangelium. Människor vill ha upplevelser, inte lära. Och de upplevelser man brukar syfta på här, det är mystiska eller mystika upplevelser. Profetior är inte vår angelägenhet, säger man. Guds rike kommer genom det kristna i den eukaristiska nattvarden och ska utbredas över hela jorden. Gud är i allt, vi kan bara inte se det. Frasen Jesu andra tillkommelse finns inte i Bibeln. Doktrinen som frasen hänsyftar till förtjänar ett nytänkande. För den är inte bara ignorant och fel, utan farlig och omoralisk. Jesu död var ingen ställföreträdande död. Och jag vill citera Roger Oakland i Faith and Done. Han skriver så här. Det är ironiskt att Emerging Church, som talar så mycket om att hjälpa fattiga och sjuka och att ta bort alla världsproblem, inte alls visar vägen till Jesus och till hans kropp. Istället förkastar de försoningen och går armkrok med katolska kyrkan. De lär rättfärdighet genom gärningar och inte genom tro. Deras budskap är mysticism och målet att nå ett högre medvetande. Och på det sättet drivs de förlorade ännu längre bort från det enda som har makt att frälsa dem. Det leder inte människor till en personlig gemenskap med en Jesus Kristus och förklarar inte vem han är. Frågan är, vill man behaga människor eller Gud? Emerging Church handlar om en omvänd reformation, tillbaka till katolska kyrkan, där man tar emot en eukaristisk Jesus för att nå en ekumenisk enhet och kunna bygga upp Guds rike på jorden, en maktfullkomlig kyrka, alltså här på jorden. Och vanliga termer som vi hör om, det är den nya andligheten, paradigmskifte. Det handlar om ett nytt tänkesätt. Den postmoderna reformationen och apostoliska reformationen. Och de kanske mest största och mest kända rörelserna, det är Bill Hybels cellkyrkokoncept i Willow Creek, Rick Warrens Purpose Driven Church eller Leva med mål och mening, Emerging Church med Brian McLaren och ett antal andra kända namn. Apostoliska reformationen med C. Peter Wagner. Man talar i karismatiska kristenheten om strömmar som leder till en flod som ska översvämma allt. Och en av de strömmarna, det är ju företagstänkande och framgångsteologin. Det är den stora kyrkotillväxtrörelsen, Church Growth Movement. För att påverka tusentals kyrkor har man ett program som fungerar som en katalysator, och det är en cellstruktur som en pyramid. Och nu vill jag bara betona här att det inte är fel att ha cellgrupper eller hemgrupper eller bönegrupper. Jag har gärna varit med i många olika slags sådana hemgrupper. Men vad det här handlar om, det är dels är det tvång, där alla måste delta. Det är inte ovanligt att man blir uppmanad att gå till en annan församling om det inte passar. Men här finns också en dold agenda bakom detta, för att påverka alla att tänka lika i en viss riktning. Och på ledarskapskonferenser och smågruppskonferenser i de här sammanhangen i megakyrkorna som jag nämnde, använder man sig ofta av världskända experter i företag och ekonomi och marknadsföring. Och de kan vara både ateister och New Age-sympatisörer och mystiker. Och vi får information från Roger Oakland genom boken Faith Undone. Vad som ligger bakom den här företagsstrukturen då, det är framförallt en man som hette Peter Drucker. Han var också Rick Warrens mentor i 20 år. Och ligger bakom Emerging Church-rörelsen. Han var en välkänd amerikansk företagskonsult och mystiker. Och det kanske var bra tankar och idéer för ett företag, ett vanligt företag alltså. Men Guds församling är inget företag, det är någonting helt annat. En känd ledare i Modern Church heter Leonard Sweet. Han har skrivit en bok som heter Quantum Spirituality. Där står bland annat så här: kraften i smågrupper är deras förmåga att forma lärjungar för att få folk in i fasen med ett Kristusmedvetande och att bli sammanlänkade med varandra. Ordet Kristusmedvetande, eller uttrycket, det är ju en New Age-term som betyder att få insikt om att allt är Gud och att Gud är i allt. Han talar också om nya ljusets ledare som har den rätta uttydningen av evangeliet och så vidare. Han är alltså en New Age-sympatisör. Och här används väldigt ofta kända och vanliga New Age-termer. En man som Leonard Sweet kallar för hjälte heter Matthew Fox. Och han skriver i boken Den kommande kosmiske Kristus: gudomlighet finns i allt skapat. Den kosmiske Kristus är jag är i varje varelse. Utan mysticism blir det ingen djup ekumenik, inget förlösande av visdomens kraft från alla världens religiösa traditioner. Vi behöver bli medvetna om den kosmiske Kristus, vilket betyder att igenkänna att varje varelse har inom sig Kristi ljus. Thomas Merton, en som Leonard Sweet citerar i sin bok, han var en katolsk mystiker som dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska buddhismen. Han skrev så här: vi är redan ett, men vi föreställer oss att vi inte är det. Det vi måste återupptäcka är vår ursprungliga enhet. Alla religioner är ett, och i alla religioner når man fram till centrum och den upplevelsen som man kallar Gud. Rick Warren är ju känd för sin peace-plan, fredsplan. Men denna plan är alltså en plan som fungerar för alla religioner för att skapa fred tillsammans. Och han har uttryckt att fundamentalister är ett hot mot freden och ska bort i alla religioner. Jag tror vi vet vad fundamentalism brukar innebära idag. Ja, det brukar innebära att man är exklusiv, att man säger att det jag tror är enda sanningen. Så det är ju detsamma som att säga att Jesus är enda vägen till fadern. Rick Warren sitter också med i Tony Blairs Faith Foundation. Han är med i den religiösa rådgivningsnämnden där. Och det är ett interreligiöst arbete för att förena religioner globalt genom olika sociala projekt. Vad säger Gud om att ta in världens system i församlingen? Han säger i Romarbrevet 12:2: anpassa er inte, eller likformas inte, efter den här världen, alltså denna tidsålders tankar, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och den förvandlingen, den sker genom Guds ord och den helige ande. Jesaja 30 kan vi läsa de första verserna. Jag berättade ju tidigare om synen om väckelse som Gud talar just från det här kapitlet här. Mitt folk har så mycket egen kraft och så mycket egna planer fortfarande. Därför väntar jag tills jag kan vara enådig. Början av kapitlet: ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd. Det som drar ner till Egypten, och det är alltså en bild på världen, utan att ha rådfrågat min mun, med andra ord, man söker inte den helige andes ledning, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Jag lägger till där inom parentes, det är antikrists ande. Faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Till hans förstar var i Soan och hans sändebud kom ända till Hanes. Men var och en ska skämmas över ett folk som inte kan vara dem till nytta, inte till bistånd eller hjälp, utan endast till skam och hån. Och förstarna i Soan, och det som beskrivs i vers 4, det är dåtidens visaste män. Det ser vi i repris idag när man hämtar hjälp av experter i världen istället för att gå till Gud. Jag kan också läsa första versen i Jesaja 31. Ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. Det är alltså då att söka hjälp hos världens experter. De förlitar sig på hästar. Och jag sa tidigare att det står ofta som symbol för mänsklig kraft. Och det kan man se ganska tydligt om man slår upp alla bibelställen där just det uttrycket finns med. Mänskliga verk. Och förtröstar på vagnar. Och det vill jag påstå är mänskliga metoder och planer. Därför att de är många. Och på ryttare därför att mängden är stor. Och det hör vi idag, mängd och storhet. Man fascineras av detta. Om vi är många blir vi starka, säger man. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Som Gud sa, ni kan inte blanda min ande med världens ande. En annan ström är den karismatiska rörelsen eller apostla- och profetrörelsen. Här ligger till grund en lära som kallas Lätterreinläran. Vars upphovsmän framförallt är Franklin Hall och William Branham på 1940-talet. Men den här Branham som är välkänd, han hade ju tre rättesnören, säger man. Bibeln, pyramiderna och zodiaken. Och zodiak, det är ju horoskopet med de 12 stjärnbilderna, soldyrkan och så vidare som har sitt ursprung i Babylon. Lätterrein handlar om en segerrik, global, ekumenisk, maktfullkomlig kyrka som tar över världen och inför Guds rike i ändens tid. Det var då samma tankar som romerska katolska kyrkan hade som ledde till inkvisitionen. Jag läser här nu den kommentaren som jag skrev i Kundalinevarning. Därför att Lätterreinläran har ju ett antal olika benämningar. Man säger att Jesu återkomst är andlig i kroppen, den kollektiva kroppen. Här är uttrycket Corporate Christ. Den är en elit av övervinnare som till och med når odödlighet och kan nå gudomlighet här på jorden. Manifested Sons of God. Denna övervinnararmé, som också kallas Joels armé, ska efter ett paradigmskifte, det är alltså ett nytt tänkesätt, ledas av de nya apostlarna och profeterna. Här har vi apostoliska revolutionen, eller reformationen. Enheten under dessa ska förlösa härligheten, glory, och det ska slå ner alla fiender. En världsvid väckelse ska bryta ut med miljoner, kanske miljarder, ska komma med i kyrkan. En kollektiv smörjelse, eller anointing, ska komma över alla som går in under apostlarnas covering. Det är deras beskydd och makt. En annan benämning på apostlarna är The New Mystics, de nya mystikerna. Apostoliska reformationens pyramidliknande maktstruktur, en ny ordning, är kända begrepp för många idag. Församlingens hopp blir enligt detta inte längre Jesu återkomst, utan dess storhetstid på jorden här och nu, Kingdom Now. Sedan menar man att Jesus ska frigöras från himlen och ta över riket som de har åstadkommit. Som grund finns också en villolära som lär att Adam hade herravälde före syndafallet. Det är alltså herradömesteologin eller dominion teaching. Vilket djävulen har stulit och som ska återtas och intas på samhällets alla nivåer. Se Peter Wagner, han uttrycker det så här på en video på YouTube om dominion. Dominion har att göra med kontroll. Dominion har att göra med ledarskap. Dominion har att göra med auktoritet och underordnande. Och det är relaterat till samhället. Med andra ord, det handlar om att förändra samhället. Och detta är ju samma plan som romerska katolska kyrkan har att upprätta Guds rike på jorden. Man menar att detta kommer att ske när världen eller alla religioner kommer in under Roms ledarskap och den eukaristiske Jesus. Och för att få den här makten och införa Guds rike på jorden krävs en stark ledarstruktur. Och här är den pyramidliknande cellkyrkostrukturen det vanliga. Mysticism och kontemplativ bön är vanliga i de här rörelserna. Kontemplativ bön kan man kort beskriva att man koncentrerar sig på andningen och ett ord som upprepas, alltså ett mantra. Så söker man utplåna alla tankar från sinnet för att gå in i tystnaden och ett förändrat medvetandetillstånd. En känd New Age-författare, Marilyn Ferguson, som skrev boken The Aquarium Conspiracy. Hon säger att 31% av alla som är involverade i New Age-andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön. Vad säger Bibeln då om till exempel Joels armé? Ja, det står om i Joel 2 där det är hämtat. Men Bibeln säger att det är en domsarmé, det är inte Guds folk, utan det är en armé som Gud använder för sina syften men som han också kommer att döma. Bibeln säger att Gud ger inte sin helige ande kollektivt till vem som helst utan till dem som lyder honom. I Apostlagärningarna 5 och 32 till exempel. Bibeln säger också att Jesus kommer i makt och härlighet och då ska vi förvandlas, bli honom lika, få regera med honom. Men det är först efter Jesu återkomst. Och det är det som är vårt hopp, och den helige ande har vi fått som en pant på arvet som väntar. Jag läser från Titus 2 och från vers 11. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det är alltså vid Jesu andra ankomst. Så vi ser ett mönster här. Det börjar med kompromiss som leder till att man förlorar urskiljningen. Man gör sig oberoende av Gud. Och vad åstadkommer man? Jo, Babels torn eller död religion. Om läran har Rick Warren sagt: den förra reformationen handlade om läran. Denna reformationen handlar om gärningar. I Emergent Church säger man, jag tror att det är Brian McLaren som har sagt det här: en absolut lära splittrar. I cellgrupperna lär man sig att bli fri från en absolut lära. Jag vill jämföra det här med påvens tal i Australien 18 juli 2008. Där han talade till judiska, hinduiska och buddhistiska och kristna ledare. Om att använda religion som en kraft till enhet istället för splittring. Citat: den ekumeniska rörelsen har nått en kritisk punkt då man måste vakta på varje frestelse att se läran som åtskiljande utan det som är viktigare, att förbättra den värld vi lever i. Ja, det här kan man inte tyda på annat sätt än att han talar för att ena religioner i ekumenik och att, att man ska bekämpa det som splittrar. Men vad säger Bibeln då om läran? Och vi läser från Johannes andra brev vers 9. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Att förkasta läran, Kristi lära eller Guds ord, det är alltså detsamma som att förkasta Jesus själv. Och säger man om andens tid då? Ja, Rick Warren han säger så här: ändetidens scenario ska inte vi hålla på med, det är inte vår sak. Bill Hybels och andra säger: profetier är inte vår angelägenhet. Och då undrar man ju, ser de inte vad som står? Nej, jag tror inte de gör det. Därför att de förkastar Guds ord. De ger med andra ord inte kärleken till sanningen rum. När Mark Bildts undervisning om högtiderna aktualiserades, de sju högtiderna, så var det en väldigt intressant sak jag vill ta upp. Det handlar om hösthögtiderna då, de tre sista som uppfylls i samband med Jesu andra ankomst. Den första av dem, det är basunklangens högtid eller trumpetfesten. Då blåser man i trumpet och då så blåser man i basun eller trumpet alla 10 dagarna fram till nästa högtid som är försoningsdagen. Man blåste i trumpet inför kungens ankomst för att tala om att kungen kommer snart, och det här är ju då Messias kommer snart. Man blåser i trumpet eller basun för att samla folket. Basunerna har vi också i Uppenbarelseboken. Men det var en särskild beskrivning av den här högtiden, basunklangens högtid, som Mark Bills nämnde, som jag lystrade till. Och det var öppnandet av boken. Alltså Bibeln öppnas. En tid av uppenbarelse. En tid av med uppenbarelsens ande. Det var ju den bönen Paulus förresten bad om, uppenbarelsens ande till kunskap om Jesus Kristus. Det står en bön i psalm 119 och vers 18. Öppna mina ögon så jag ser undren i din lag eller i din undervisning. Det handlar inte om nya uppenbarelser eller några andra uppenbarelser. Det handlar om att vi förstår det som står skrivet i Bibeln och det profetiska ordet. Psalm 22:27. De ödmjuka ska äta och bli mätta. Alltså det är Gud som mättar genom sitt livgivande ord. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Danielsboken om ändens tider står det. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor eller växa till. Men motsatsen finns ju också med. Att Bibeln stängs för dem som inte ödmjukar sig inför Herren och som förkastar eller förringar Kristi lära, Bibelns ord. Det står om i Jesaja 29 från vers 10. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte, den är förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, då svarar han, jag kan inte läsa. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Ja, jag tror faktiskt tyvärr att det är det som händer när man går den vägen som dessa ledare gör i de här rörelserna. Att man faktiskt förblindas, att Bibeln stängs och att man inte ser vad det faktiskt står. Och vad det står tydligt och klart. Vi vet att Satan alltid har försökt att kopiera Guds verk eller kopiera det Gud gör. Och hans mål är världsherravälde och alltid varit. Och det är också hans mål i ändens tid att ena mänskligheten under sig själv eller under då en människa som är styrd av honom utan Gud. Och det gäller politiskt, ekonomiskt och religiöst. En världsregering, men en världsledare, ett globalt ekonomiskt system och en världsreligion. Det är det som Bibeln har förutsagt och det är det som vi ser idag som kallas New World Order. Världsledaren kallas ju antikrist i Bibeln och antikrist på grekiska betyder ju emot eller istället för Kristus. Det står i Uppenbarelseboken 13:8. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alltså antikrist välde. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Och jag fortsätter en bit till här. Jag kommer att dela upp det här i två delar. Vi ska se lite här på bildstoden. Det är den synen som Daniel såg. Står i Daniels bok kapitel 2. Bildstoden beskrivs att ha ett huvud av guld. Och det har ju uppfyllts. På den tiden, gamla testamentets tid genom Babylonien. Nästa, det var på bildstoden, bröst och armar av silver. Det har uppfyllts genom Medien Persien. Höfter och buk av koppar, det var det grekiska riket med Alexander den store. Och ben av järn som beskrev romarriket. Det är de världsrikerna. Men sen kommer någonting mer, det här har Irving Baxter aktualiserat. Det är fötter och tår av järn och lera. Och det är någonting som hände vid 800-talet när Karl den store blev den store politiska ledaren som påven smorde till kung. Påven var ju den religiösa ledaren på den tiden. Och här infördes ett samarbete mellan politik och religion för att få världsherravälde. Och det är det som då beskriver järn och lera. Kallas The Holy Roman Empire. Det heliga romarriket. Det är troligen det som Daniel såg i bildstoden. Jag ska läsa från vers 40 i Daniel 2. Det fjärde riket ska vara starkt som järn. För järnet krossar och slår sönder allt. Och det är alltså romarriket. Jag vill citera påven här. Han sa vid ett tillfälle: vi behöver en världsauktoritet med tänder. Och samma rike här som Daniel såg i bildstoden beskrivs också i Daniel 7 och 7. Där det står: det hade stora tänder av järn och det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Så det var ett märkligt citat. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakalera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Här finns den alltså tolkningen att det är the Holy Roman Empire, politik och religion. Och här finns också tiostadsförbundet med. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål. Det kan också översättas människosäd eller efterkommande generationer. Men att det inte ska hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig evigt ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Alltså Guds rike när Jesus kommer tillbaka. Men vi såg här att i de kungarnas dagar skall himlens Gud upprätta ett rike. Tyder på att det här är ett rike som ska finnas vid Jesu återkomst i ändens tid. En annan bild finns i Uppenbarelseboken 13, 13 kapitlet och 17 kapitlet. Vilddjuret som hade 7 huvuden. Och här är en gammal tolkning av detta som jag vill föra fram, som också pekar just på romarriket och the Holy Roman Empire. Det är Johannes ju som ser synen av ett vilddjur med 7 huvud. Och det är de världsriken jag räknar upp här: Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien Persien, Grekiska riket och romarriket. Det 7:e riket är The Holy Roman Empire. Det är samma som återkommer där. Och det här riket som också står om då i Uppenbarelseboken 13. Med de här 7 huvuden. Det beskrivs också här som världsriken då. Som lägger hela jorden under sig. Det pekar på det världsrike eller världsherravälde som finns i vår tid. New World Order. I ändens tid. Det står också i kapitel 17 och där beskrivs de här huvudena. Det står att 5 av dem har fallit av de första 5. En är, står det, och det var ju det riket som var på Johannes tid, det var romarriket. Och det återstående har inte kommit, the Holy Roman Empire, som skulle komma senare. Det skulle bli kvar en tid och senare uppstår igen i det 8:e riket som är en av de 7. Och vi ser utifrån andra sammanhang som vi kommer till att detta är det håller om en empire, en bild på detta. Det är politiskt och det är religiöst. De 10 hornen som du har sett är 10 konungar. Och det är alltså 10 konungar i det riket kan man läsa om i Daniels bok. Då kommer vi till Uppenbarelseboken 5. För det är här egentligen som uppenbarelsen för Johannes börjar. Han ser först Jesus. Det börjar ju med Jesus och slutar med Jesus i Uppenbarelseboken. Han får sen budskapen till de 7 församlingarna. Och sen kommer han hit till Uppenbarelseboken 5. Och där ser han en bokrulle med 7 sigill eller 7 insegel. Och på den här tiden så sägs det att man undertecknade ett testamente av 7 vittnen. Och det hade 7 sigill. Och det var bara arvingen som fick öppna testamentet. Den här bokrullen eller testamentet, det handlar ju om Guds vilja eller rådslut. Om framtiden uppenbarad, Guds frälsningsplan och också om hans domar. Så frågan är, vem är värdig att och har rätt att öppna bokrullen? Vem kan uppenbara Guds rådslut i ändens tid? Vem ska ärva jorden till sist? Vem tillhör makt, rikedom och ära? Johannes ser ingen som har rätt att öppna. Han gråter bittert, står det. att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. För om det inte fanns, då fanns ju heller ingen räddning för mänskligheten. Men i vers 5, en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Och sen ser Johannes hur detta lejonet av Juda träder fram. Men det ser ut, det kommer fram ett litet lamm. Sedan står där som såg ut att ha varit slaktat. Och lammet går fram och han tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när han gjorde det, då brast hela himlen ut, de himmelska väsendena som beskrivs som sjöng en sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Lammet, Jesus Kristus, lejonet av Juda, han var värdig och hade rätt att öppna bokrullen. Han ska ärva jorden till sist och honom tillhör all makt, rikedom och ära. Och i nästa del 2 så börjar vi med att öppna eller läsa om när man öppnar de första 4 sigillen.